Du lyssnar på Gå i döden av Leif Silbersky och Olof Svedelid, uppläst av mig, coach Bengtsson. Kapitel 1.
Och Rosander påstår att hans affärer med Danmark gick över ett dotterbolag i Tyskland. Likaså att detta dotterbolag var helägt av honom och hans fru. Men av vad som kommit fram och som bestyrks av beslagtagen intern bokföring och korrespondens kan det omöjligt vara så. Jag hänvisar till...
Åklagaren malde och malde och Rea kände irritationen sprida sig. Skulle han verkligen hålla på en timme till? Alltså tre hela timmar. Hon hade ju räknat med att kunna få hålla sin plädering innan rådman Mattsson bestämde ny paus. Brevet låg i handväskan. Och trots att hon inte höll i den tyckte hon att det brände. Paulos välkända handstil och de italienska frimärkena. Signorina Rea Moser.
Den så kallade motparten i tre av affärerna har bevisats vara en så kallad trust som är registrerad i Gibraltar. Och Rosander har inte kunnat ge några som helst tillfredsställande förklaringar till ägandeförhållande eller kompetens.
Brevet hade kommit med posten, just som hon skulle bege sig till rätten, och hon hade inte hunnit öppna det. Inte vågat heller. Hennes aningar var onda. Detta var hans första brev till henne på flera månader, trots att hon skrivit till honom minst en gång i veckan. Att nå honom på telefon var hopplöst. Och det verkade som om han sagt till i växeln att han inte tog emot personliga samtal från någon. Hon kunde förstå att han kämpade för föräldraföretagets existens i svåra tider, men var det skäl nog för att vägra att tala med eller skriva till sin fästmö?
Gällande den tyska förbindelsen var det en skentransaktion i ett enda syfte, att fly från skatt. Hela uppläggningen ingår i det mönster som Rosander gjort i sin specialitet, som vi övertygande har kunnat visa.
Hon hade hoppats få plädera innan hon läst Paulos brev för att hålla hjärnan ren, men hon fann nu att det kanske skulle bli tvärtom. Nu sysslade tankarna bara med vad som kunde stå i det och inte vad som faktiskt stod. Så hett som de älskat varandra. Och så hans tunga beslut, hans plikt, att hjälpa föräldrarna att rädda det lilla familjeimperiet i modebranschen i Milano. Några gånger hade hon hälsat på honom, och det hade förstås varit hett och underbart, men med mycket störande reservationer. Hon hade märkt att hans koncentration inte var helt ägnad henne, utan att han mentalt ofta var på annat håll. Så hon hade slutat resa dit. Mitt i hettan kändes hans distraktion som en förolämpning.
Rosander påstår att fakturan från Agidos i Lissabon skulle bestå av en kvittning, men inga dokument finns som styrker detta. Dessutom finns alla skäl att tro att denna faktura inte avspeglar ett korrekt förhållande. Med andra ord menar vi att den är falsk. Och Rosander har inte kunnat visa annat.
Åh, vilken gammaldags kamrerstyp åklagaren var. En petimäter. En som granskade varje siffra med inte bara förstoringsglas utan också mikroskop. Och när han kramat ut informationen ur dem började han om igen, ifall han hade missat en nyans. Det var outhärdligt. Samtidigt insåg hon att han handlade alldeles rätt och att hennes olust berodde på det där brevet. Hon både ville och inte ville läsa det. Både veta och inte veta innehållet. Det hade bara stått signorina på kuvertet. Alltid annars skrev han cara signorina. Var hon inte hans cara längre? Samtidigt måste hon fråga sig om han fortfarande var hennes caro.
Systematiskt har Rosander försökt vilseleda skattemyndigheterna. Av 10 transaktioner har vi bevisat att 9 är falska och den 10:e är också synnerligen tveksam. Rosanders affärer är en gigantisk bedrägerihärva. Observera serien av fakturor utställda på...
Rea svalde och svalde. Hon skulle inte ha en chans att börja sin plädering. Hon såg hur ledamöterna i smyg tittade på klockan. Åklagaren hade massor kvar att berätta om Rosander. En del åklagare brukade glida över detaljerna och ta tid på sig att reda ut huvudsakerna. Men Peter Sjön ansåg allt äga lika stor vikt och även om han tröttade ut rätten byggde han upp ett berg av bevis som kunde te sig svårforcerat. Kanske han skulle mala på ytterligare en session innan det blev hennes tur. Hon kunde inte annat än stirra på väskan. Vad stod i brevet?